Vi står inför den viktigaste skörden av dem alla, det vill säga vår grovfoderskörd. Hej och hjärtligt välkomna till vår nötfjordpodd, eller som våra kollegor vill kalla det, kött om nöt. Kajsa Öhman heter jag och jobbar som produktchef nötfjord här på Lantmännen och har gjort det i ett antal år och tycker det är det roligaste som finns i hela världen. Jag sitter inte ensam utan jag har min kollega Anders med mig som ska diskutera med er idag.
Ja, stämmer. Anders Öhman heter jag. Jag jobbar sedan också några år tillbaka på Lantmännen med teknisk support. Allt som rör utfodring, foder, tips och tricks till alla våra säljare och kunder såklart. Det är min huvudsakliga sysselsättning.
Idag ska vi prata om grovfoder och inte minst om foderanalyser. Vi står inför den viktigaste skörden av dem alla, det vill säga vår grovfoderskörd. Och vi tänker diskutera lite smått och gott om hur man på olika sätt kan använda sig av analyser för att få fram ett toppensilage. En av de kanske viktigaste frågorna av alla, varför ska man analysera sitt grovfoder, Anders?
Jo, en foderanalys med mineraler ger ju svar på hur och du kan använda ditt foder och till vilka djurgrupper och ihop med vilka fodermedel.
Vad är det förutom det näringsmässiga i en analys som man kan få fram när man tar en analys av sitt foder?
Ja, man kan ju, du får givetvis svar på hur gödslingen har fungerat. Finns det något protein när vi pratar vallfoder? Kan det vara smakligt? Finns det socker? Hur har ensileringsprocessen gått och är det här fodret lagringsstabilt?
Vi som jobbar med foder brukar inte säga att analysen är det viktigaste i hela planen för din produktion. Vad menar vi med det?
Jo, men det är ju vilka djur har högst näringskrav till exempel. Det kan ju, om det är på en mjölkgård så är det ju mjölkkorna som har de högsta näringsbehoven. Har du en dikogård med tjurar så kanske tjurarna ska ha det vassaste fodret och dikorna kan ha det som kanske inte är lika näringstätt, utan det är en ren planeringsunderlag. Sen kan det ju också vara ett utvärdering. Hur funkar gödslingen och skördarna mellan skördar och mellan år om det är någonting man behöver justera och göra bättre?
Vi brukar ju fundera på hur, när ska man analysera och på vad ska man analysera. Det finns ju lite olika typer av analyser man kan göra när man ska välja i den stora katalogen av analyser som finns.
Ja, precis. Vi har ju två varianter och den snabbaste nu här på våren, man är ju jätteintresserad att veta vad är det i mitt grovfoder. Det är ju att man tar en grönmassanalys med mineraler. Och sen när man öppnar silon på sommaren eller på hösten så kompletterar man med en ensilageanalys för att få reda på hur lagringsstabiliteten och kvaliteten på det här ensilaget är, förutom energi och protein och alla de andra parametrarna.
Men hur ska man ta ett grönmassaprov på ett vettigt sätt om man nu står i startgroparna och ska ut och hugga?
Ja, representativt prov, för svaret blir ju inte bättre än att du tar ett bra och representativt. Och lämpligt är ju kanske att gå ut i strängarna på en diagonal på åkrarna. Alternativt kör man in långa sträckor att man tar ut prover från varje lass och förvarar det i en säck på ett skuggigt ställe så att inte sol, vind och vatten förstör innehållet på det här representativa provet. Och sen så försluter man påsen eller lägger det i frysen och postar det och skickar in så fort det är möjligt. I början på veckan förslagsvis så att det inte blir liggande någonstans på posten.
Är det så att ett grönmassaprov räcker för att klara sig under hela stallsäsongen eller ser vi något värde i att ta en analys även på det färdigensilerade sen?
Vi får rätt så mycket svar. Vi får ju de stora parametrarna får vi ju svar på, men Det kan vara saker, har man skördat under besvärligare förhållanden så vill man kanske veta hur själva ensileringen har gått, och då behöver man komplettera med ett ensilageprov där vi får även syror, hygienisk kvalitet, lite nitrater och så vidare.
Är det något mer man behöver tänka på när man tar ut ett prov? Det finns ju ganska många olika analyser man kan välja, och det finns mängd klöver och så vidare. Vad är viktigt att tänka på när man fyller i sin följesedel för analys?
För det första så fyller du i då om det är ett grön- och masseprov eller ensilage. Därefter så ska man ju titta eller ha en uppfattning om hur stor andel klöver, för det har väldigt stor inverkan på när sen till exempel energivärdet ska räknas ut. Så vi har tre nivåer. Ändra ren gräsvall utan klöver. Sen har vi mellan 1% och 50% klöver är nästa variant. Och den tredje varianten är den med övervägande klöverinnehåll. Så det är viktigt att hålla reda på det, klöverandel och om det är grönmassa eller ensilage. Och detta är för att vi ska få bäst svar ifrån analyserna då.
Men när man nu har skickat in sina analyser och får tillbaka sitt svar, vad är det då för, det finns ju en väldig massa parametrar som kommer i retur, men vilka parametrar är det som är de viktigaste, kanske är de enklaste att jobba med för att få ihop en totalfoderstat sen i slutändan?
Ja, det finns ju ett gäng, jag tänkte vi tar väl några här då. Överst på analysen brukar jag ofta TS-halten, alltså torrsubstanshalten, hur mycket vatten egentligen, eller hur stor andel torrvara som det är i provet. Och det är ju en viktig parameter för att såklart som möjligt veta hur mycket foder man ska använda. Ofta vill man ju ha x antal kilo torrvara, men då måste man ju veta TS-halten för att veta hur många kilo vara man ska utfodra. Och det här är ju en enkel matematik egentligen, det är ju procenträkning om ni har koll på den. Men det är ju en jätteviktig analys på gården, för att TS-halten i till exempel en silo eller ribal kan ju variera mycket. Så här är ju en bra investering är ju att ha en TS-mätare hemma och själv veta hur många kilo. För ibland märker vi när vi är ute att foderstaten funkar inte, men då kan TS-halten ändra vara torrare än vad man har tänkt, och då kanske man ger för stor andel gräs i en mix. Eller är blötare och då ger man kanske för lite. Och då får man ju inte önskat resultat. Och TSen är ju också viktig ur ett hygieniskt perspektiv. Har du väldigt blöt vara när du lägger in ett ensilage så är ju risken större för att det händer saker med ensilaget innan det är ensilerat.
Och vad skulle du säga är ett optimalt TS för en plansilo och balar som är det vanligaste sättet att ensilera?
Ja, plansilo någonstans mellan 30-35%. Då har vi knyckt en del vatten så att inte de värsta fula bakterierna kan härja fritt. Och sen på en rundbad där kan vi gå upp i TS lite till, så mellan 35-50% ungefär.
Aska är ju nästa parameter som kommer ut på vår följesedel. Vad ska man tänka när man tittar på askhalsnivåerna?
Ja, aska är ju allt oorganiskt material. Och om askhalten är väldigt hög så kan man ju misstänka att det är en stor andel jordinblandning i provet. Och stor jordinblandning kan ju medföra risker med den hygieniska kvaliteten på ensilaget. Har vi till exempel ett ensilage med under 30% i TS och en hög jordinblandning, så är det ju en större risk att det här ensilaget inte är hygieniskt bäst, om man säger så.
Och även då man kan få lite smörsyra doft på sitt ensilage, ser man det tydligt med aska och TS?
Ja, det kan vara. Sen kan det ju vara så här att vi har en lantbrukare som har använt sig av en syra eller ett salt, ett ensileringsmedel, som hjälper att trycka ner de här oönskade bakterierna. Så att det är inte ett klart ja, men det är ju klart, det är större risk. Blött ensilage och mycket jord, det är ju inte optimalt för ett ensilage.
Sen en av de viktigaste parametrarna är ju energi. Vill vi ju gärna ha höga energivärden när vi pratar ensilage till våra högavkastande kor. Men när man tittar på det på en följesedel så är det inte riktigt energi det står, utan vi har ju en annan parameter som beskriver detta på ett mycket bättre sätt.
Precis, i och med att införande av Norfor, då fick vi en parameter som det står OMD. Det kanske ni har funderat på vad det är. OMD-procent. Och det är ju smältbarheten på den organiska substansen. Och vad säger då det? Jo, det är ju alltså allt i fodret som djuret har möjlighet att bryta ner till näring i form av energi eller protein då. Och sen har ju OMD också en väldigt nära koppling till energi. Lägger man på några parametrar till så har vi ju ett fullständigt energivärde. Men det är väldigt nära koppling till energi-OMD-värdet.
Och vad är bra OMD-värde då om vi säger högpresterande mjölkkor?
Om vi säger 11-11,5 megajoule, då måste vi över 75%.
Och till en DKO där vi vill ha lite lägre, då är vi nere på nivåer som ligger runt...
Ja, runt 60-65, någonstans där nere. En icke-digivande. Digivande, då kanske hon också har ett krav på 75, men de är ju inte alltid de har en kalv i sidan. Utan större delen av tiden på stall så kräver de ju egentligen ett ganska bulkigt eller inte så energirikt foder.
Mm, och sen har vi ju råprotein, och om råprotein kan man ju tycka mycket och diskutera mycket, men vad är råprotein?
Råprotein är ju egentligen kväve i gräset, och så multiplicerar man det med en faktor som är 6,25, och då får vi råprotein. Och råprotein i vall är ju en blandning av massa aminosyror och olika typer av proteiner. Det man kan säga med vallfodrets protein, det är ett grovfoder eller ett protein som bryts ner väldigt till stor del i vommen och ganska snabbt också. Och här är ju mikroberna snabba på att ta hand om de här proteinerna, men är det i väldigt högt eller väldigt mycket protein så är det ju inte alltid att de hinner att ta hand om det här proteinet då. Så här är det ju, gäller att ha en väl avvägd foderstat.
Och det är ju också någonting som diskuteras mycket, vilka proteinnivåer ska man ligga på i den totala foderstaten. Men om man bara tittar på råprotein i vårt grovfoder, finns det några nivåer, lämpliga nivåer att ligga på?
Ja, men 140-180, hamnar man någonstans där så är man hemma. Tyvärr ser vi väl inte alltid så riktigt så höga nivåer, och ibland vill man ju kombinera det här grovfodret med helsäd som kanske ligger på 12 eller 120 råprotein, eller majs som ligger på 70-80 råprotein, och då är det klart att då bör man ju ligga på i den övre skalan. Vi har ju partier där vi hamnar över 200 råprotein, och där är det ju bekymmersamt, för att här kostar det djuren att göra sig av med. Det är mycket överskottsprotein som hon måste göra sig av med, och det kostar energi för djuren. Så högt tycker jag nog inte att man behöver hamna. Så 140-180 är helt okej och väldigt användbart foder.
Sen har vi en ytterligare parameter som vi benämner som fiber. Men när man tittar på analyssvaret så kommer det ut som en NDF. Vad är det för parametrar och vad betyder det?
Ja, NDF, det är ett samlingsnamn. Det är ju olika typer av kolhydrater. Och det består ju till största delen av hemicellulosa, cellulosa och lignin. Och de här olika fraktionerna är ju olika nedbrytbara för våra idisslare. Lignin är ju egentligen helt onedbrytbart. Idisslarna är ju unika tack vare vommens mikroorganismer som kan använda cellulosan då som näring och därmed näringsförsörja djuren. Så de är ju outstanding på att omvandla gräs till näring, mjölk och kött.
Och finns det någon korrelation mellan fiber och vårt så kallade OMD-värde?
Ja, det finns faktiskt en nära korrelation med OMD, och fiber. Och där höga OMD, alltså man har skördat det förmodligen ganska tidigt, då är ofta värdena på NDF eller fiber ganska låga och tvärsom. Så att det första jag nämnde, då har man ju också en väldigt låg strukturverkan i foderstaten. Den fiber som finns är väldigt hög smältbar. Sen har vi det omvända, när man skördar sent, då har vi ju hög andel fiber, och den fiber som är ju också sämre smältbarhet. Så det blir väldigt, om vi kan kalla det för snöbollseffekter åt båda hållen. Tidigt skördat foder, dålig strukturverkan, sent skördat, där kanske blir för bra strukturverkan. Beroende på vad det är för djur som ska äta. Men det får vi ju faktiskt svar på i våra foderanalyser. Vad det är för typ av fiber och energi.
Mm, det är ju väldigt spännande med parametrar på våra följesedlar. Men vi har några till som vi ändå vill lyfta. Och nästa är ju en socker som vi på olika sätt kan dra slutsatser med hjälp av när vi ser den på analysen.
Socker är ju någonting som alla verkar gilla. Jag tror de flesta. Det finns kanske någon som förnekar att de gillar socker, men det är väldigt drivande i smak. Men det är, även för idisslar är det viktigt för smakligheten och inte minst ensileringsprocessen. Så att i en grönmassanalys, om vi hamnar uppåt 80-90, kanske även lite ännu högre, senaste året låg vi i snitt där vi någonstans runt 140-150 i socker, beroende då på mycket sol som gör att växten lagrar in mycket socker, och det är positivt då för ensileringen, för det är mjölksyrabakterierna använder ju sockret som substrat för att bildas, och så sänker det pH och gör grödan eller fodret mer lagringsstabilt då.
Men visst är det väl också så att om vi har riktigt höga sockernivåer så kan det vara lite besvärligt vid själva packningen av varan, för det blir väldigt klistrigt, är det inte något?
Väldigt klistrigt. Vi får vissa bekymmer med pressar och vid packning, såklart.
Finns det någon undre gräns för socker, vad vi tycker att ligger man åt denna, så är det i den låga änden och vi kommer att ha problem?
Tittar man på till slut färdigt ensilage, där har vi analyser där det står under 11 gram per kilo TS, och då kan man säga att då finns det inget socker kvar. Och då kan det ju faktiskt vara så att ensileringen har påbörjats men kan inte riktigt avslutas. Det har inte funnits socker tillräckligt för att bilda den här mängden mjölksyra för att göra fodret lagringsstabilt. Och där har vi ju också pH, att pH och TS-halt, ju lägre TS-halt du har, desto lägre pH måste det vara i det färdiga ensilaget då, för att anses som lagringsstabilt.
Sen har vi ju, nu går vi ju från de stora parametrarna och går ner lite på våra gramparametrar i form av våra mineraler. För det uppmanar vi ju alla att faktiskt även ta med i sin analys, att man får med mineralerna.
Mm.
Och vilka skulle du säga är de viktigaste att titta på när man får sin analysen? Och vad kan man använda det till när man tänker foderstat till djuren?
Djuren idag producerar ju allt mer och mer och ställer högre krav, och då är det ju också viktigt på de här mineralerna. Och givetvis så tycker jag att vi ska ha med makromineralerna, de stora. Och där är ju först kalcium för att veta nivån och hur mycket vi måste komplettera. Ni vet, mjölk är starka ben, det går ut mycket kalk, så vi måste ha koll på det. Nästa är ju fosfor, det är ju ett ändligt mineral, men vi får heller inte ligga på en brist. Och vi ska heller inte överutfodra med ett kompletteringsmineral, så det ska vi också hålla koll på. Nästa mineral vi kikar på, det är ju kalium, är ju också en stor spelare som har ganska stor inverkan. Dels kan den vara en hjälp i analysen och visa på om vi ligger under 25 eller neråt 20 på kalium, så kan det ju visa på att här fattas det kalium i marken och här måste man kanske lägga till kalium i sin gödsling. Det kan ju vara rent att man missar skörd och invintringsförmåga, har det en faktor till. Sen kan kalium vara en stor bov om vi hamnar uppåt 28, 30 eller 35. Då kan det ge större risk för kalvningsförlamning och de typen av bekymmer. Eller Ni som har varit med länge kanske har varit med om att man kan drabbas av beteskramp. Alltså kalium tar magnesiumets plats i musklerna och så krampar kon. Och där kommer vi igen också på magnesium. Det är viktigt att hålla koll på de nivåerna. För kalium och magnesium jobbar ihop. Och där i den foderstaten tittar vi ju på förhållandet de emellan. Så att det är på lämpliga nivåer.
Ja, och de jobbar ihop och sen finns det ju andra parametrar som jobbar emot varandra. Det kan man ju också se om man tar en mineralanalys och tittar på parametrar, visst är det väl så?
Precis. Vi har ju en del ställen i landet har vi bekymmer med koppar och kopparbrist. Och där är det ju molybden som kan vara i överskott och då tar det kopparets plats. Och där får vi ju se till då att ha ett mineral med extra koppar. Det kan också vara så att det är rent låga nivåer av koppar. Kopparmolybden. Sen ibland kan man också få ett svar lite på svavel. Vi har inte så mycket försurning längre så att svavelnivåerna kan sjunka och det kan också vara något. Man behöver tilläggsgödsla för svavel är viktigt för mikroberna för att kunna bilda de här mer essentiella aminosyrorna. Så har svavel en inverkan där. Sen har det säkert inverkan på växten men då får ni nog gå till någon växtpodd här och lyssna på vad svavlet har för inverkan. Eller hur? Är det någon mer vi har glömt?
Ja, men nu tror jag vi har fått med alla de stora parametrar som man får fram när man tar både grönmassa men även på en selerad vara.
Jag tänkte jag skulle bara nämna det här med selen är mycket i debatten och vi vet att i Sverige vi har selenfattiga jordar så att jag tycker att man ska tillsätta selen i sitt mineralfoder så får man med det. På ett eller annat sätt. Det är väldigt låga nivåer oftast i ett grovfoder. Så att det är ganska dyr analys att få med. Jag ska inte säga att det är onödigt men det kostar mycket att få fram. Ja, vad skulle du säga?
Nej men det var det här. Nu har vi ju pratat om parametrar som man får när man tar både en grönmassaanalys men även när man ensilerar på, eller analyserar det färdiga ensilaget. Mm. Vi vill ju uppmana till att ta ett grönmassaprov tidigt för att kunna göra den grova planeringen och sen gör man ett uppföljande med eller på den färdiga ensilerade produkten. Men vad är det då man får fram för parametrar när man har det slutliga ensilageprovet i handen som man ska titta på och ta ställning till om det är bra eller dåligt?
Exakt. Förutom allt det vi sa nu, det kommer ni få svar på igen. Det som kan skilja sig lite det är ju socker som är ju något lägre för det har ju förbrukats. Men sockret har ju använts då till ensileringen och då har vi ju fått mjölksyra och då får vi ju på en analys då på färdigt ensilage då får vi ju även svar på mjölksyra och ättiksyra. Och det är ju syror som påverkar pH negativt, alltså det drar ner pH och gör fodret lagringsstabilt.
Visst får du väl även med smörsyra bland syrorna och den är kanske inte lika positiv?
Den är inte alls positivt. Positiv. Det, dels är det ju att det har tagit näring från fodret och dels är det att fodret smakar, luktar inte gott. Så att intaget, frivilligt intag hos kon eller djuret eller tjuren blir ju lägre. Det smakar ju helt enkelt inte gott. Och som ni vet, kor är ju finsmakare. De känner ju dofter som inte vi känner. Så att det är ju helt klart negativt. Sen har ju smörsyran en negativ inverkan på osttillverkning och så vidare. Även om mejerierna har nog baktifuger som tar hand om det. Men det är ju inte alls bra för fodret som så.
Nej, det var syrorna. De får man med när man tar den slutliga analysen. Men vad har vi mer som skiljer på, eller som tillkommer när vi tar en komplett analys?
Jag har ju nämnt det innan, vi får ju pH-värdet. Att ju blötare desto lägre pH. Så vi får ju ett svar på pH. Sen får vi ju även, om vi ska gå över på proteinet, så får vi någonting som heter ammoniumkväve.
Ja, och det vill vi inte heller ha.
Nej. Och den ger ju information om hur väl ensileringsprocessen har lyckats. Om man har lite socker och kanske en del aska så är ju risken att dåliga bakterier börjar bryta ner eller ta proteiner och gör sämre typer av proteiner som inte alls tillför någonting för kon. Och då får vi ett svar då på ammoniumkväve.
Så höga ammoniumkvävenivåer, det tyder på en dålig hygienisk kvalitet och ett sämre utnyttjande av, av grovfodret helt enkelt.
Ja.
Som vi inte kan fånga upp när vi tar en grönmassa.
Nej, precis.
Men visst är det väl fler parametrar som talar om proteinets nedbrytning i ensilaget?
Ja. Vi får också en som ni kanske har sett nedanför råprotein, så står det ibland buffertlösligt råprotein eller lösligt råprotein. Det är en parameter som talar om lite grovt om hur snabbt råproteinen löses upp i vommen. Och här har TS-halten i fodret en viss inverkan på den siffran. Om ensilaget är torrare så har du en lägre löslighet på proteinet. Det är inga jättestora grejer, men det är någonting som vi tar hänsyn till i alla fall. Och utöver det, när vi är inne på protein så har vi en tredje och det är nitrat. Som jag tycker ni kan titta på. Känner ni på er att ni kom ut väldigt sent, gödslade stora mängder kväve sent, så kanske inte allt kväve har hunnit omlagrats till riktigt protein. Och då kan vi se det på en analys. Ett nitratvärde. Och när vi hamnar på nitratvärden över, ja, man kan reagera på över 2 eller uppåt 6. 2-6. Lite beroende på hur man använder det här, så kan det ju vara mer eller mindre farligt för speciellt yngre individer som kanske bara äter ensilage.
En viktig parameter att hålla koll på med andra.
Ja, det är ju om man ger sprättar upp en sån här bal och inte har en aning, då kan det ju vara risk för att djuren mår inte alls så bra. Mm. Så nitrat är viktigt att hålla koll på sen också.
Har vi fått fram alla parametrar då som vi tycker är intressanta att titta på ur ett foderperspektiv? För meningen med att ta en analys är ju att man på bästa sätt ska komplementera med annat foder för att få en foderstat som fungerar optimalt i kon eller tjuren eller vad det nu kan tänkas vara man vill ge det till.
Ja, det är ju, jag upplever det är ganska pressat läge och då ska vi inte liksom stoppa grisen i säcken, utan vi ska ju veta vad det är vi utfodrar med, så vi inte får några obehagliga upptäckter att det här funkar ju inte, eller korna tappar i mjölk eller de blir sjuka eller tjurarna växer absolut inte som de ska, och där kan det vara lite lurigt. Det tar tid innan man ser tillväxter och så vidare. Så att man ska veta, göra medvetna val. Jag tycker det är smart att veta vad man håller på med.
Och oavsett om man använder vallensilage, helsäd eller majs, så är ju rekommendationen att analysera oavsett vad man har hemma på gården.
Ja.
Men finns det någon vits med att ta en grönmassaprov på majs och helsäd, eller där rekommenderar vi fortfarande att man kör på färdigensilerad produkt?
Det är lite precis som hur man är som person, men så tidiga svar som möjligt så vet man vad man har att vänta. Och så kan man alltid komplettera med ett färdigt ensilageprov och gå över hela snittytan och ta prover längs. Man kan tänka sig som ett W. Man tar högt och lågt på några ställen i silon. Men en grönmassa har det som grund.
Ja, men nu har vi väl snart fyllt våra minuter för den här podden. Har vi någon avslutande kommentar, Anders, mer än att se till att ni laddar hem följesedlar så att ni kan ta en analys redan vid skörd, och även så att man har en följesedel liggande till färdigvara, och att man ringer sin säljare om det är något som stöter till?
Det var nog nästan det jag tänkte säga. Ha följesedel hemma, ta ut bra prover, förvara dem klokt. Det händer ju ibland att folk är jätteduktig att ta ut prover, men man glömmer och det står framme i solen. Skicka in så fort som möjligt så har man ett bra planeringsunderlag.
Och så ringer man sin säljare eller sin rådgivare och tar diskussionen om hur man på bästa sätt kan planera sin kommande stallsäsong.
Absolut. Och glöm inte att ha det här som ett planeringsverktyg och titta både bakåt och framåt. Är det någonting i min vall majsodling eller någonting man vill förändra, så har man ju analyserna som grund och som svar om det är någonting som behöver förändras på sikt också.
Mm. Ja, men då har vi väl gjort vårt för idag, och vi tackar så mycket till alla er som har lyssnat och hoppas på återhörande helt enkelt.
Ja, tack för idag.
Hej.